twisty as silver skirt. I'm sorry.
Ja, du får börja då.
Jaha.
Kanske.
Hej och välkommen till Absolutions podcast.
Mm.
Och idag är det jag, Malin, som ska intervjua Thomas.
Mm, spännande.
Mm, det ska bli jättespännande. Ja, ska vi, vill du börja säga någonting?
Jag kanske ska säga det, att det var min idé att jag ville bli intervjuad, och då tänkte jag att jag och Marve satt och pratade, och då sa vi båda två att nej, men Malin är nog en bra person. Mm. Malin som har varit med i en podd.
Mm.
Mm.
Precis.
Mm. Vi börjar, får vi se var vi hamnar.
Ja. Ja, vem är Thomas?
Ja, det är väl en evig fråga på något sätt. Jag får lite nya liksom insyner i mig själv nu när jag har varit här nere i Malmö. Vi är i Malmö nu, vår filial här, och pratar. Malin ska vara med på och göra sin praktik här. Du har varit ensam nere och träffat folk och grupper som jag inte känner. Och då märker jag att det blir en nervositet på något sätt. Som är, den är så dubbel, för jag känner samtidigt en iver för att få göra det. Och en jätterädsla för att jag inte ska duga. Och den har jag alltid känt. Och nu är det som att jag kan nästan välja vilket läge jag ska vara i. Men jag tycker också att det är intressant att vara i den där rädslan och låta mig bara få vara där. För att upptäcka mer om mig själv. Jag är helt ensam här nere. Jag bor på hotell. Träffar ingen förutom klienter.
Mm.
Och då, jag tycker nog att jag känner inte mig själv speciellt bra. Jag känner mig själv ganska bra, tycker jag, i relation till andra. Men ensam vet jag inte riktigt hur jag är. Finns fortfarande mörka tankar i mig som... Ja, som kämpar i mig liksom för att ta plats. Det är inte självklart för mig att vara kreativ och gå framåt. Mm.
Jag tänker att den där ensamheten som du pratar om, har jag hört dig prata om förut?
Och
ja, det känns igen i dig. Du sa någonting alldeles nyss här som gjorde mig lite, som alltid gör mig lite förvånad att du känner så. Att jag tänker att Thomas är så balanserad. Känner han precis så där som jag känner, eller som, ja, men att det finns kvar i dig fortfarande.
Det här som jag sa nu, eller?
Ja, det här som du säger nu, att du kan känna dig ensam och så.
Mm.
Vad tänker du om det?
Alltså, jag vet inte, men i relation till andra så hittar jag... Alltså det är på något sätt ett utagerande, för jag hittar ju någonting där jag kan bonda, där vi kan mötas.
Mm.
Och jag slipper i viss mån mig själv. Mitt innersta. Så det är ju lite flykt att umgås med andra.
Mm.
Och utvecklande, så att det är både och.
Men andra sidan kan det också vara att utagera och isolera sig.
Mm, absolut. Och det känner jag att det finns i mig. Igår kväll så hade jag ett par timmar liksom ledig tid. Och då är liksom reflexen att jag vill bara låsa in mig.
Mm.
Ja.
Vad gör du för att inte stanna kvar?
För att inte låsa in mig?
Ja.
Mm. Jag tror att jag... Jag ska säga att jag liksom utnyttjar andra på så sätt att jag behövs för andra, och då får jag liksom en rättighet att existera, och genom andra kan jag kanske upptäcka någonting av mig själv. Jag kanske kan styra mig själv att bli något, samtidigt som jag är väldigt opåverkad idag av när jag får liksom positiv feedback. Alltså det, jag blir glad, men det är inte mer än så.
Mm.
Nej, jag tror att det ligger så otroligt djupt där att jag på något sätt inte var önskad. Jag vet inte, vi har väl pratat om det i grupperna, men att jag har ju liksom insett att redan när jag låg i mammas mage så fick jag ju väldigt tydligt förmedlat genom henne att världen är en farlig plats, och att jag var liksom hennes barn. Jag var inte en egen individ.
Mm.
Och det är, jag tror att det kanske aldrig riktigt går att bli fri ifrån. Men det är ju målet, det är ju resan.
Att bli fri från det?
Ja. Att försöka hitta mitt eget existensberättigande.
Mm.
För det, jag känner ju det, att det är mycket att överleva eller liksom slippa överleva.
Mm. För som klient så kan jag ju tänka så här att det där ska jag jobba bort, mina defekter. Och sen när jag lyssnar på dig ibland när du pratar om dig själv, och så har du ju det här kvar. Men på något sätt så är det där, men du lever ju idag, du överlever ju inte bara.
Nej, verkligen. Alltså jag kan verkligen ta till mig livet och kärleken jag får ifrån min familj och alla som jag får ifrån, och ge. Alltså min kärlek är också godkänd.
Mm.
Så att det är på en helt annan nivå.
Men att det kanske ändå är så att man kommer bära med sig de där såren.
Mm, jag tror det. Det är som att jag har varit handikappad och nu är jag lite halt.
Mm. Men du har ju pratat en del om din uppväxt, och jag har ju läst din bok Casanova-syndromet, och det är säkert fler som har gjort.
Mm.
Men jag tänker, när du pratar om ganska starkt om den där pojken som var, kände sig oönskad.
Mm.
Hur var det att vara honom?
Då när jag var liten?
Mm.
Ja, det var ju... Jag levde ju i total skräck hela tiden.
Mm.
Som jag... Mitt enda sätt var ju liksom med min fantasi ta mig bort ifrån den. Att skapa liksom lekar och miljöer och förhållningssätt till mamma som var en fantasi. Där jag liksom kunde fly in i och stundvis liksom slippa den här skräcken. Men i princip varje natt när jag skulle gå och lägga mig så, var det ju liksom kolsvart.
Men vad var den där skräcken för någonting då?
Att jag bara kommer försvinna. Jag hade alltid en koll på min puls till exempel. Och känna att hjärtat slår. Och en känsla av att jag måste vara medveten om att mitt hjärta ska slå. För att annars slutar det slå. Att jag måste liksom vara aktiv hela tiden. Ha kontroll.
Alltså, trodde du att du skulle dö rent fysiskt? Eller vad?
Mm. Fast döden var ju värre än döden. För döden innebar att då skulle jag liksom leva i den här skräcken som jag såg framför mig. Den skulle jag liksom flytta in i och vara i. För, ja, som helvetet ungefär.
Vad? Alltså, det är svårt att ta till sig. Alltså förstå hur man som liten pojke kan leva i det.
Mm.
Vad kom det ifrån egentligen? Den där skräckkänslan.
Mycket kom ju från mina föräldrar. Min mamma var ju liksom uttalat och aktivt deprimerad.
Mm.
Medan min pappa trodde ju kanske själv att han mådde bra.
Mm.
Men var ju väldigt avstängd och otillgänglig. Och frånvarande både fysiskt och mentalt. Så det fanns ju inga möten hemma. Jag kunde känna liksom en fysisk kärlek från båda mina föräldrar.
Mm.
Men egentligen inte så mycket mer.
Det låter som att du liksom inte fick någon spegling eller att du inte fanns på något sätt. Eller?
Nej, jag fick ju speglingar, men det var inte jag som blev sedd. Utan mm. de tilldelade mig det de ville se.
Mm.
Och mycket var ju liksom hur, så här är jag, så här är du. Så ska det inte vara. Att ja, det där som jag känner mig idag otroligt mycket mer fri ifrån. Att vi är inte individer. Vi är inte en person som är liksom färdigstöpt. Utan ju mer vi helas, ju friare och ju mindre personifierade är vi. Vi är liksom mer rörliga och levande och utvecklingsbara.
Mm.
Idag har jag ju ett relativt litet intresse av mig själv. För att det är inte så jättemycket som... Det finns inte så mycket rädsla, oro, ångest och skam. Så jag kan ha fokus på att göra det som ska göras istället.
Mm.
Om jag är si eller så, eller ser ut si eller så, eller vad folk tycker, det spelar inte så stor roll.
Du är inte så medberoende alltså?
Nej, precis.
Mm.
Men jag har ju fortfarande ett medberoende till mig själv.
Men jag kan inte sluta tänka på det med att du trodde du skulle dö när du var liten.
Mm.
Vad tror du nu fick dig att tro att du skulle fysiskt dö?
Ja, idag, nu när jag vet, jag fick reda på när jag var 40 ungefär att mitt hjärta inte var helt utvecklat. Och det är ju en anledning såklart.
Mm.
Att jag redan som liten kände det, att mitt hjärta, det funkar inte riktigt. Jag hoppade lite, hoppade över slag och ja, höll på, levde sitt eget liv.
Mm.
Så det är en del att jag var faktiskt fysiskt skör.
Mm.
Och som igår när jag skulle somna så kände jag den här både friheten som jag liksom efterlängtar att få vara i fred och fundera och läsa, men också den ensamheten som det blir. Så att precis när jag släcker, eller när jag bestämmer ska jag släcka eller inte, sådär, då blir det en oro som jag kan välja att vara i eller gå ifrån. Ja, men jag sover. Ja, okej. Och så somnar. Men jag kan också stanna kvar i den och känna en bottenlös tomhet på något sätt. Alltså när ens föräldrar inte har gett en ett godkännande, ett bekräftande att jag får finnas, då är det ju väldigt svårt. Hur ska jag hitta det i mig själv?
Nej. Nej, du får famla runt.
Jag får liksom försöka möta människor hela tiden för att få bekräftat att ja, men just det här är livet, det här är verkligheten.
Jag tänker på när du pratade att du det känns som att du är väldigt skambefriad.
Ja, alltså det är ju jämförelsevis med hur det har varit. Alltså idag kan jag ju känna det tydligare, så att på ett sätt så kanske jag uppfattar den mer idag. Och så kan jag då förväxla skam med ödmjukhet.
Hur menar du?
Att jag kan vara väldigt försiktig och inkännande och då kan andra uppfatta det ibland, märker jag, som att jag skäms eller att jag inte vågar ta plats eller.
Ja, det får mig tänka på en annan sak som jag undrar över. Jag undrar det här med blyghet. Du har sagt att du är blyg någon gång.
Det är skam.
Är det så du tänker på blyghet? Det är skam. Jag funderade på det där också. Vad är blyghet? Är det liksom skam eller? Kan man inte födas med den, med det draget?
Ja, vi är ju känsliga. Alltså, det är ju en av våra sensorer är ju skam. Och fortsätter den liksom att trampas på, ja, då blir vi blyga.
Vi skyddar och gömmer. För det har jag tänkt på med mig själv, hur, vad konstigt det kan vara att jag kan vara jätterädd och blyg och översocial.
Ja.
Både och. Liksom, hur är det möjligt? Jag har funderat på det där med blyghet.
Ja, man blir ju ofta så här kontrasterande för att balansera upp liksom. Jag kommer ihåg när vi skulle köpa hus, eller pappa köpte hus. Och han hade precis blivit rik och köpte liksom ett stort hus och det var jättestort för honom. Och så kom vi till de som sålde, och för pappa var ju människor som var rika, de var rikare än honom, de var över honom, så att de såg han upp till väldigt mycket. Och så var det jätteviktigt att jag skulle uppföra mig. Och så kom vi dit och så frågade de om jag ville ha en glass. Och så sa jag, tittade jag på pappa, så vet inte jag vad jag ska svara då. Så då sa jag, ja, det kan jag väl. Och pappa blev jätte liksom, han visste inte vad han skulle ta vägen.
Det var fel ändå.
Ja, så säger man ju till. Man säger ja tack eller. Ja, och det är typiskt ett sätt hur blyghet uppkommer.
Att man blir skammad.
Ja.
Att man gjorde fel, sa fel. Hur såg din relation till din pappa ut under din uppväxt?
Ja, alltså på ett sätt var den ganska enkel. Och det gjorde ju också att den blev mer lättillgänglig. Han kunde möta mig på vissa punkter. I vissa ämnen, vissa stunder. Vissa rent fysiskt var han var väldigt sådär gullig, han kramade så.
Mm.
Och han backade när jag sa ifrån. Jag kommer ihåg, jag var 7-8 år kanske, och sa att jag mådde jättedåligt, jag klarar inte det här, jag måste ha hjälp.
Mm.
Och då backade han, och liksom, annars var han ju väldigt hård och liksom skulle driva mig, och jag måste vara duktig i skolan och prestera. Men då backade han och sa att ja, jag vet inte om jag klarar det här, för att jag har inte själv haft en pappa, så jag vet inte hur jag ska hjälpa dig.
Nej.
Och blev rädd och ledsen. Han kunde inte göra någonting, men han kunde på andra sidan också erkänna att han inte kunde göra något.
Nej, han visade sig i alla fall.
Ja, på något sätt. Och då, för mig blev det att jag har ju ingen pappa, eftersom han står ju inte där.
Nej.
Han blev bara en tom gestalt. Men det var ju också ärligt. Medans mamma, hon försvann helt eller utgav sig för att vara där. Eller ja, mer ambivalent.
Mm. Mm. Påverkade deras relation dig? Alltså deras sätt att vara mot varandra och deras relation?
Ja, de var ju varandras kontraster.
Ja, det låter ju så.
Mamma blev mer och mer politisk. Pappa var mörkblå. Han tyckte Moderaterna var fjoller. Mamma blev feminist och syndikalist. Och, ja, så långt till vänster som det bara gick.
Mm. Mm.
Och båda kastade skit på varandra hela tiden. Och då var den andras fel. Och ser dem väldigt lika samtidigt.
Mm.
Och jag stod alltid i mitten och liksom skulle ta parti för någon då.
Mm. Hur gick det?
Mamma vann, för hon var bättre på att argumentera. Så att jag trodde ju på henne.
Mm.
Där kom nog mycket av min blyghet också, att män är hemska. Män är de som förstör. Och jag var ju en man. Så att det där blev ju väldigt komplext för mig. Jag fick inte bli en sån där man, samtidigt som jag var en otroligt fin man.
Mm.
Och det blev väldigt förvirrande. Mm.
Mm. Ja, jag tänker på medberoende där, liksom att det här att behaga och vara för andra och hur man ska vara för att vara rätt och
Jag tänkte alltså vi människor är känslovarelser, vi lever i våra känslohus så att säga.
Mm.
Och de känslor som jag hade när jag var liten, de var ju för mig verkliga, även om jag någonstans förstod att det inte var på riktigt, så var det ju ändå de känslor jag hade.
Mm.
Och det var ju de jag liksom jobbade mot eller reagerade på. Och vart efter de har förändrats och nyanserats, och det har kommit fler och andra känslor in i mitt liv, så är jag ju helt annorlunda.
Mm.
Och det kan jag tycka är, ja, det hade jag ju liksom ingen aning om under min tillfrisknande resa.
Nej.
Att att jag kan liksom flytta in i ett annat känslohus.
Ja. Du trodde att det var så här det var. Och
ja.
Nu får jag anpassa mig till det här.
Mm. Och att det finns så otroligt mycket mera känslor att upptäcka.
Mm.
Och fler positiva känslor. med fler nyanser.
Vad är skillnaden?
Att tidigare var det väldigt mörkt och väldigt få positiva som var onyanserade och svåra att tyda och svåra att förhålla sig till. Mm. Det blev liksom mer lustbetonat. Idag är det mer liksom utvecklande och kreativt och jag kan se liksom helheten tydligare.
Mm. Jag tänker på det här med rädsla, hur, som jag inte är ensam om att ha varit väldigt kidnappad av rädsla. Så där, som du säger, det här mörka känslorna och det. Och när man upptäckte att livet inte är så farligt som man tror.
Mm.
Att det blir mer, att det blir mer kreativt och livet blir ju härligare.
Mm.
Än när man är kidnappad av den här känslan av att man är hotad på något sätt. Mm. Inte om du också kände så.
Ja, jo, verkligen. Jag har alltid varit hotad. Och har jag inte liksom hittat ett reellt hot så har jag hittat demoner eller skapat.
Mm.
Det är också någonting som jag liksom förstår mer och mer ju längre utvecklingen sker, att den här ondskan, som våldet som man har drabbat av som liten.
Mm.
Våldet liksom på alla nivåer. Att det måste jag hela tiden, det bor ju i mig, så att det måste jag hela tiden förverkliga på något sätt. Att mitt liv som jag lever idag, det är egentligen bara en spegel av det som bor i mig.
Mm.
Jag kan inte skapa ett yttre bra liv så länge det inte är bra i mig.
Nej, man måste gå in i sig själv.
Mm.
Och titta på vad det är.
Mm.
Mm. Det är väl kanske därför också som det är mycket terapier och andra sätt som inte funkar. Som,
ja.
Eller som jag upplever i alla fall.
Ja, alltså det är i psyket som det trasiga bor. Men det är inte där jag bor.
Nej.
Men jag är styrd av psyket.
Mm.
Och hur jag har liksom kompenserat den här ondskan som bor i mig genom att vara jättesnäll och duktig och bra och hjälpsam för att få någon slags balans.
Ja, för att du är så dålig egentligen.
Ja, för att jag gör dåliga saker och beter mig dåligt.
Mm.
Bedrar och ljuger och roffar åt mig och bryr mig om andra.
Det är en slags kompensation.
Ja.
Mm.
Och det är ju en otroligt märklig och häftig känsla att jag faktiskt bryr mig om andra och att jag får göra det.
Mm.
Ja. Du ler.
Jag ler för jag känner igen, såklart lyssnarna känner säkert också igen sig, men i min relation så kan jag ju se så mycket, ibland när vi pratar så kan jag se min man så mycket, just de här isoleringen och flykten och många delar. Och hur vi har haft det, att jag upplevde att han var ointresserad. Nu när han är väldigt intresserad så blir det plötsligt väldigt läskigt för mig att liksom, oj, strålkastaren är mot mig. Just det kände jag igen, att du faktiskt är en person som får bry dig, liksom, att det är det som händer.
Jag ringde min dotter som är 6 månader i morse. Och vi facetimade. Hon pratade ju på. Och så sa jag älskling. Och hon blev jätte, jätteglad. Och så tittade jag på mig själv i den lilla rutan i bilden där. Och så första reflexen är att det här är inte okej.
Mm.
Skärp dig eller någon sån känsla. Och sen släppte det.
Ja, att man både får ge och ta emot.
Ja, precis.
Och just också med det här hur det förändras, eller hur det förändras för dig, att livet blir mer levande. Och det blir ju också så upplever jag i alla fall att det blir mer utplanat. Och då kan man ju tycka liksom att det är lite tråkigt.
Mm.
Att det blir inte de här känslostormarna när man blir jätteglad eller jättearg. Eller...
Mm. Nej, det är ju verkligen en ganska lång och jobbig process det här. När känslorna ska liksom börja plana ut lite.
Mm.
Men när man väl har landat i det och att det är relativt stilla igen. Det är otroligt skönt.
Mm.
Det är först då jag liksom fungerar. Annars är jag ju så utlämnad till de här kasten åt olika håll.
Mm.
Det är ju en drog. De här starka känslorna.
Ja. Ja, det är det.
Mm.
Och det är det kanske också som gör att... Som jag tycker är... Jag tycker att jag också börjar plana ut mera. Men det är det som också är skönt tycker jag med mötet med dig. Att jag vet att jag kommer kunna säga vad som helst. Eller frågasätta. Eller vad som helst. Och du kommer inte attackera mig. Eller få något utbrott. Eller även om det kan vara liksom ett lugnt utbrott. Så känns det som att... Att du kommer inte gå i något försvar. Så det kommer inte studsa tillbaka. Alltså, förstår du hur jag menar?
Mm.
Alltså att det blir väldigt behagligt också. Möta människor som är i balans. På det sättet. Det blir ofarligt.
Mm. Ja, jag tror att det är min drivkraft. Att ibland kan ju liksom komma en impuls att, att jag vill reagera på något sätt.
Mm.
Men då vet jag ju också att om jag inte gör det nu utan låter jag stilla mig så kommer jag ju få upptäcka någonting. Jag kommer ju få ta del av någonting som jag inte har varit med om tidigare.
Mm.
Eftersom impulsen är att reagera och förmodligen har jag alltid gjort det då.
Ja.
Så om jag inte gör det nu så kommer jag få upptäcka något nytt.
Mm.
Och det blir ett möte både med den jag har framför mig och med mig själv.
Mm.
Och det är både skrämmande och häftigt. Och det är väl lite där jag kan känna att jag står idag. Att min utveckling som... på ett plan kan jag känna att det händer ingenting. Och på ett annat plan så tycker jag att det går så himla fort. Så att jag har ingen aning om vem jag är längre. Och vem kommer jag då att bli?
Jag tänker på ditt tillfrisknande, hur den resan har varit. Hur har det sett ut för dig?
Ja, alltså jag känner att det är jättesvårt att berätta för jag vet inte riktigt.
Nej.
Jag tror inte jag kan svara ärligt på det riktigt. Jag kan svara, men jag tror inte att det är riktigt sanningen.
Nej. Vad var det som tog emot?
Jag berättar ju ofta liksom min life story sådär, i grupper. Och då märker jag att nej, men det vart lite annorlunda. Och det är klart att det är olika för att det beror på vilket perspektiv jag tittar ifrån.
Mm.
Men jag tycker nog att jag har hoppat över vissa steg.
Mm.
Jag borde nog egentligen gå tillbaka och titta lite mer på det där och det där.
Mm. Skulle det vara intressant att veta vad du skulle behöva titta mer på?
Nej, men jag känner att jag skulle behöva möta mina barn mer.
Mm.
Det finns många beröringspunkter som vi liksom inte har mötts i och som jag känner att där har jag säkert någon stor del i någonting.
Mm.
Och andra relationer. Min terapi tycker jag väl att jag har varit dedikerad i, men i mitt 12-stegsarbete till exempel, som det är helt upp till mig. Mm. Det är ingen som har någon insyn eller koll. Där kan jag känna att jag liksom, ja, det gick lite fort ibland kanske.
I de stegen du...
Ja, när jag gjorde de 12-stegen.
Mm.
Eller jag gjort dem några gånger, men Jag tycker att kanske varje gång har jag gjort lite sista där.
Mm. Är det rädsla som har hindrat dig? Eller är det saker du inte har velat ta tag i? Eller?
Jag tror att det är den här rättigheten att... Eller att jag inte är så värd. Att gentemot andra, jag kan känna att jag har försökt att gottgöra gentemot andra. Men har jag verkligen gottgjort gentemot mig själv?
Mm.
Alltså jag har ju inte betett mig speciellt schysst mot mig själv.
Nej.
Där kan jag känna att jag slarvar över lite.
Varför är det?
Jag tror att det är för att slippa möta den där skammen, sorgen, smärtan. Som jag inte liksom kunde överleva när jag var liten. Mm. Och det bor väl kvar i mig att jag, en känsla av att jag överlever inte om jag går dit.
Att du känner så fortfarande?
Att jag på något sätt får det här kvittot att nej men du är inte okej.
Mm.
Det funkar inte. I slutändan så blir det ändå att jag måste skärpa mig. Att bara vara, det räcker inte. Det ligger en prestation i att få existera.
Mm. Att du måste... Att du inte har rätt att existera. Att du måste berättiga din existens.
Ja, precis.
Mm.
Och där kan jag känna att jag... utnyttjar mitt arbete lite. Att,
mm.
att jag får så mycket cred och det går så bra. Och
mm.
Många som... Ja, alltså det blir så bra för så många. Så kan jag känna att då kan jag slippa lite gentemot mig själv.
Mm. Det är en klassiker.
Mm.
Vad är det för skuld du har?
Ja, skulden är på något sätt att jag har övergivit mig själv.
Mm.
I min terapi så... det var det absolut svåraste. När jag till slut skulle liksom möta mig själv och skriva brev till mig själv. Jag kunde möta mig själv i terapigruppen.
Mm.
För då hade jag ju stöd. Men att sitta ensam och kommunicera med mitt inre barn ensam.
Mm.
Det var jättesvårt. Jag kände både en skam för att jag hade övergivit honom och en rädsla för att jag skulle tycka att han är inte okej. Den där lilla killen.
Mm.
Och jag kommer ihåg när jag... när jag väl bestämde mig för att nej, men nu måste jag göra det. Så satte jag mig ner och då kom det direkt att jag stod utanför mitt rum som jag hade när jag var liten.
Mm.
Och dörren öppnade sig och jag såg hur jag satt där på golvet. En liten kille som kanske var 4-5 år satt och byggde Lego, hade ryggen mot mig. Han var jätteensam och satt där och byggde och lät lite grann så där. Nynnade på något eller någonting. Och min känsla var ju bara att jag ville gå därifrån. Men jag tvingade mig att gå in och gå fram och ställa mig bredvid. För att först känna in vad jag får för reaktion från honom. Och han var helt stilla och var helt... Han märkte att jag kom. Och så satte jag mig ner och satte bredvid honom. Och så, långsamt så tittade jag. Jätterädd för att jag skulle tycka att han var ful eller äcklig eller dålig eller...
Mm.
Och han sitter bara där och väntar. Och så tittar jag liksom fullt och fast på honom. Och känner en otrolig kärlek.
Mm.
Och en jätteskam för att jag har övergivit honom. Och hans reaktion är bara att han tar mig i handen.
Mm.
Och han säger inte ord, men jag känner tydligt att han förmedlar att ja, men det är okej, det är lugnt. Jag har alltid gått bredvid dig, jag har alltid varit med. Du har låtsats som att inte jag är med, du har låtsats som att inte jag finns. Jag har alltid sett dig, alltid gått till din sida. Så det finns ingenting som jag inte vet om, liksom.
Hur kändes det när han sa det?
Ja, det var en otrolig befrielse.
Ja.
Och då bestämde jag mig för att... Eller det blev lite korrespondens där. Vi skrev brev till varandra fram och tillbaka.
Mm.
Och bestämde mig för att jag skulle göra den här resan som han... Hans liksom livshopp var när han var liten. När han var liten så var han på pappa eller jag. Jag var på pappas jobb. Och ovanför hans skrivbord i hans jättestora kontorsrum så hade han en jättestor tavla med alperna på.
Mm.
Och eftersom pappa alltid var borta och han pratade om när han var i Tyskland och alperna så, där, så tänkte jag, men där måste ju paradiset vara.
Mm.
För där är pappa egentligen. Han tycker att det är fantastiskt. Så dit ska jag åka. Och den liksom ultimata friheten för mig, det var att åka motorcykeln.
Mm.
Så då tänkte jag, ja, men då ska jag göra det. Så då gjorde jag det. Den sommaren som kom så stack lilla Thomas och jag iväg i 3 veckor. Och då varje dag så fick jag liksom sätta honom framför mig på motorcykeln.
Mm.
Och låta honom... Jag hjälpte honom att få upptäcka den här resan.
Mm.
Och jag upptäckte det som hände med honom.
Mm.
Det blev min upptäckt. Att få upptäcka livet.
Det låter som världens kärlekshistoria.
Ja. Ja, det var ju.
Fint.
Varje dag så var jag jätterädd. Och varje dag som jag liksom vågade sitta där med honom.
Mm.
Så rann ju tårarna.
Mm. Vad kände han då?
Han kände en kärlek och glädje i att jag vill göra det med honom.
Mm. Fanns det någon bitterhet från honom? Att...
Nej. Ingenting. Ingen bitterhet, men på något sätt så var det som att han var... Han var det där som jag kanske har upptäckt idag. Han var det där lilla skadade. På något sätt lite handikappat barn.
Mm.
Känslan var att jag fick bära honom hela tiden.
På den här resan?
Mm. Han kunde inte gå själv.
Mm.
Att det... Den kraften hade liksom försvunnit ur honom.
Är det fortfarande så att han inte riktigt kan gå?
Ja, det tror jag. Jag tror inte det förändras.
Alltså, jag känner så att jag vill ha ett lyckligt slut.
Det tar aldrig slut.
Det lyckliga slutet är att han är med dig.
Vad händer annars då? Eller vad då?
Nej, jag känner att det lyckliga slutet skulle vara att han skulle börja kunna gå själv bra. Men
vi integreras ju mer och mer.
Ja. Och att ni finns för varandra, kanske.
Mm. Jag skäms inte för honom och jag litar på honom.
Mm.
Jag låter honom få se mig.
Alltså det låter som den här stora skammen. Det känns ju som att när du förklarar det så känns det som att det var där den stora skammen var. Att du inte... Det här är min bara tolkning när du berättar. Att du känner sån enorm stark skam så du vågar inte ens titta på honom.
Mm, verkligen.
Och att det var därför du inte ville gå till den platsen.
Mm.
Var det en stor liksom Blev det en stor skambefrielse, den händelsen, eller?
Mm.
Mm.
Och det var verkligen som att han gav mig livet. Men han behöver mig för att jag har en, liksom, den fysiska och mentala begåvningen som han inte riktigt har. Men den känslomässiga, den har han helt och hållet.
Mm.
Där är jag verkligen handikappen. Så när jag tappar honom, då är jag ju liksom en lallande zombie.
Mm.
Ja, men det känns lite så ibland. Jag kommer på mig själv med att babbla om någonting.
Men alltså, det låter ju som att det är jätteviktigt nu. Ja, det där har jag nog glömt bort. Jag har också gjort ett brev till mig själv, också jätteläskigt.
Mm.
Jag förstår kanske mer varför nu. Men att det är viktigt då att ha med sig den där barnet.
Och hela tiden, det är lätt att tappa bort.
Mm.
Jag kom på den här resan då, när jag var ute i några veckor. Så var det en kväll som jag tog en öl. Och då var jag så här, åh, vad skönt.
Mm.
Och direkt så var han ju borta.
Mm.
Eller jag hade gått ifrån honom.
Mm.
Jag fick otroliga skuldkänslor.
Mm. Hur ser din relation ut till din familj då?
Min ursprungsfamilj?
Ja, jag tänker de, ja, dina barn, dina föräldrar, dina, ja.
Min pappa har är det närmaste okontaktbar idag. Har blivit så pass senil så att han, ja, det är jättemysigt när vi träffas. Idag är det mysigt när vi träffas för att han har glömt bort vem man är.
Mm.
Så att det blir jättehärliga möten, men de blir bara några sekunder.
Du menar att när han är medveten så är han så skam?
Ja, tidigare när han visste eller hade en bild av vem han var, så var det så mycket pondus och massa upprättelse som han måste upprätthålla.
Att han var så dålig, eller?
Ja, att han inte dög och att han skulle vara en viss person. Han skulle vara hård och han skulle vara allt möjligt.
Mm.
Han ska alltid veta allting. Och nu är han ju sådär så att han har ingen aning om någonting, faktiskt. Och det gör att han blir mycket mer tillgänglig.
Mm.
Han visar mycket mer kärlek och gråter och möts. Och som tur var så hade jag ett jättefint möte innan han liksom försvann helt. Så det, ja, jag är väldigt glad att jag lyckades pricka in det där. Precis där i gränslandet när han blev så här tillgänglig och inte var liksom helt borta.
Mm.
Då fick jag en insyn i vem som bor där inne. Och all kärlek som han har, som han inte får, som inte han får. Som inte är okej för honom.
Mm. Hur blev det då att upptäcka det?
Första känslan var ju så att hjälp var läskigt. Vad har min pappa tagit vägen? Och,
det som ändå är kanske dåligt, men det är ändå tryggt.
Ja,
det
så? Och det här att han var så tillgänglig och kärleksfull och nyfiken. Han frågade massa frågor. Och han, ja, det var ett helt annat möte än vad vi haft tidigare. Det hade jag, mitt gamla jag, hade blivit fått panik.
Mm.
Total panik.
Mm.
Jag hade blivit arg och gått härifrån. Och nu vart det jättehärligt. Och jag är ju inte arg eller besviken på honom längre. Så det var ju, ja, bara någonting jag fick ta till mig.
Mm.
Min mor har försökt jättemycket. Och möta. Men som hon själv säger, hon sitter fast i sina skuldkänslor.
Mm.
Så hon får inte mötas. Så vi kan mötas på intellektuella plan väldigt bra.
Mm.
Men riktigt djupt blir det liksom inte. Min känsla blir att, men vad ska jag göra så att vi kan befria oss ifrån det som står emellan oss?
Mm.
Men det går ju inte. Hittills i alla fall.
Nej, det är väl kanske ingenting du kan göra, eller?
Nej. Nej, jag tror att jag har spelat in intervjuer med när jag har berättat min historia. Jag har försökt att gottgöra vad jag har gjort. Jag har försökt att säga det jag uppfattar att hon har gjort. Och att det är okej, att jag kan dela med det. Och försöker liksom prata om det. Och sådär. Men hon säger ju själv också att hon är så övertygad om ondskan som bor i henne. Som hon måste stävja på något sätt.
Mm.
Och jag vet ju lite om hennes uppväxt. Så det är bara att acceptera.
Hon tror inte att det går att befria sig från det. Den
tydligen.
Skulden och skammen. Och...
Mm. Alltså det kan man ju tro på ett intellektuellt plan. Men att faktiskt göra det, det är svårt.
Mm.
Jag har ju ändå fått mer än vad hon har fått.
Och det är din barndom?
Mm.
Trots det du beskriver så känner du att du har fått mer än vad du tror att hon har fått?
Ja. Jag har ju varit utsatt för massa övergrepp. Men jag tror att hon har haft det värre.
Mm.
Mm. Annars har jag väldigt lite kontakt med idag. Har jag väldigt lite kontakt med min ursprungsfamilj. Syskon och föräldrar. Jag känner liksom att familjesystemets roller som alla har i det sitter så hårt fast så att det finns liksom ingen anledning att träffas.
Mm.
Eller det blir inga möten, utan det blir bara de här rollerna, de här pjäsen som spelas upp varje gång. Och jag känner att jag vill inte vara i de där. Jag vill inte ha de där rollerna som jag får i våra möten, så att jag har försökt att skaka av mig det, men det går liksom inte.
Går det inte just med dem, eller går det inte?
Nej, just med dem går det inte. Och det finns noll intresse från deras sida vad jag jobbar med, vad jag håller på med och min resa.
Vet de om vad du... Om din resa?
Och... Alltså jag tänker att eftersom de inte frågar någonting så vet de nog väldigt väl.
Ja, nej. Logiskt antar jag.
Mm. Annars bara att ens bror eller barn driver en klinik som går som den gör. Det borde ju vara intressant bara det i sig, så att säga.
Mm. Inga frågor alls?
Inga frågor, inte överhuvudtaget. Jag kan känna en viss tomhet, men jag känner inte att det är någon sorg egentligen. Det känns lite så här bakgrundstomt.
Mm.
Var kommer jag ifrån?
Varför är det inte sorgligt då, tror du?
Jag tror att det är för att jag har gett mig själv livet och att jag förstår så väl hur det hänger samman.
Mm.
Och att jag har ett liv.
Mm.
Jag är väldigt i mitt liv. Och är trygg i det. Och liksom bekväm med att möta det som är. Jag ska operera mina händer på fredag. Och det jag är inte speciellt orolig för det heller. Fast jag vet att det kommer göra jätteont och sådär. Du tänker något?
Ja, jag känner igen mig lite. Men kommer du liksom... Tror du att du skulle kunna be om hjälp? Eller säga till om det blev för...
Ja, jag har ju jättesvårt att be om hjälp.
Mm, det är lite därför jag ställer frågan.
Mm. Jag märker det när jag gör det idag. Och jag gör ju det idag. Att oj, vad häftigt det är.
Mm.
Och kan inte du hämta kaffe till mig? Så, wow.
Mm. Jag vet när du hade bytt axeln, tror jag var, eller?
Mm.
Så... Du berättade någonting om det här och så skulle du släpa den här mottrycken och det var, du hade gjort liksom skadat det och så var någon som sa, men kunde du inte be om hjälp eller ringa någon? Så,
hur då menar du?
Nej, då måste vi be om hjälp. Nej, det vill jag inte göra. Och på ett sätt var det ganska skönt att du inte måste vara liksom så himla hjälplös. Fullkomlig. Nej, jag tänker att du faktiskt erkänner liksom att Thomas brottas också med de här sakerna. Att liksom...
Men det är också en kick när jag klarar någonting.
Mm.
Det är inte så många som kör motorcykel med en bruten arm.
Nej.
Eller axel.
Mm.
Men det klarar jag, det är inga problem.
Mm.
Handen funkar, så jag gick att koppla ändå.
Mm. Jo, men det är det jag menar. Att det är ju liksom ett... Jag har själv använt mig av det där tuffa sättet liksom, som försvar.
Mm.
För att inte behöva be om hjälp och vara sårbar.
Mm.
Och tänker jag att Thomas...
Men jag tror också att... Ja, förlåt.
Nej, och då var min tanke att Thomas tycker också att det är jobbigt att vara sårbar. Är det så?
Ja, och jag tror också att det har att göra... Både liksom i min uppväxt, men också det här att min faktiskt fysiska liksom grundkärna är att jag har ett klient inre, så att säga.
Mm.
Att jag övervinner det på något sätt. Och det är ju häftigt.
Mm.
Och jag vet inte om det är bra eller inte. Det är bra kanske att jag gör det, men det är inte bra att jag utsätter mig för skador.
Varför det här motorcykelåkandet?
Mm.
Ja, jag tänkte på det att, vad är det som liksom är skillnad på att fly och söka kickar och att bara ha ett intresse?
Mm. Fråga inte mig. Om du vill göra en intervju om mig, så gör den inte med mig.
Okej.
Nej, men jag vet inte. Mycket av det i tillfrisknande processen relaterar jag till mitt motorcykelåkande.
Mm.
Hitta vägen.
Mm.
Hitta balansen. Hur tar jag mig fram?
Mm.
Aldrig ge upp. Vad är det jag behöver göra? Hur ska jag lösa problemet? Är det ett problem eller är det bara att fortsätta?
Mm.
En otrolig frihet. Naturupplevelse. Förut åkte jag mycket med folk. Idag åker jag nästan alltid ensam. Sätter en prick någonstans att jag ska dit, och sen försöker jag bara ta mig igenom skogen och hitta dit.
Mm. Tillit till sig själv.
Mm. Jag åkte ner till vår kursgård utanför Gnesta sist, som att massa rådjur, två älgar, vildsvin. Åkte på sent på kvällen. Det är jättehäftigt.
Mm. Ja, man blir en del av universum.
Ja.
Nej, men jag tror att många klurar på det där just när man är tillfrisknad och man inte vet riktigt hur man, innan man landar någonstans, man vet inte vad som är rätt och fel, hur ska man, är det här utagerande, är det här sunt?
Mm.
Och så vet man inte, oj, i min träning, är det ett utagerande eller är det alltså att det är liksom en svår balansgång det där, att veta när man flyr i kickar eller när man bara...
Ja, men när det handlar om ego så är det ett utagerande i viss mån.
Mm.
Å andra sidan så behöver ju egot också en del.
Mm.
Men det får inte ta för mycket plats.
Men att det kan vara båda, kanske?
Ja, och sen gör jag våld på någonting, eller mig själv.
Mm.
Det kan ju vara lättare att se, kanske.
Mm.
Och gör jag det, ja, då är det ett utagerande, då är det något som matchar. Någonting i mig som fortfarande inte är helat.
Mm. Vad var det som i ditt tillfrisknande? Vad är det du känner har varit det viktigaste liksom delen?
Ja, det är jättesvårt att säga. Men just nu så där tänker jag väl kanske... Jag vet inte om det är det viktigaste, men jag tycker att det är väldigt viktigt. Det är förlåtelse.
Mm.
Att... tidigare så levde jag väldigt mycket i att folk hade gjort mig illa och svikit mig.
Mm.
Men när jag som med min pappa till exempel, som jag liksom nästan drivits av att revanschera mot honom eller visa för honom att jag kan, eller tvärtom, jag tänker ge upp.
Mm.
Nu ska jag se hur illa han har gjort mig.
Mm.
När jag vet att jag sa det till honom att nu vill jag ha ett möte med dig. Jag var jättearg.
Mm.
Vi hade haft flera samtal och gått i terapi och sådär, men nu kände jag att nu gäller. Och jag sa till honom också att jag måste prata med dig, och om du inte kommer så då vill jag inte prata med dig mer. För nu är det någonting som jag behöver säga. Jag vill att du lyssnar.
Mm.
Jag hade inte riktigt klart för mig vad det var jag ville säga. Men jag hörde på honom att han blev jättesårbar och sa att ja, men det är klart jag kommer. Och han lät jätterädd. Och då vände jag helt. Så att när jag åkte dit och han satt där och väntade på mig, och jag såg hur orolig han var och rädd han var, och ändå kom han, så blev det istället för att jag skulle skälla ut honom, så bad jag om ursäkt för mitt beteende.
Mm.
Att jag... Han kanske var en dålig pappa till jag var 13 när jag flyttade därifrån. Medan jag har dömt honom och betett mig och hållit på att bråka med honom liksom i hela mitt liv.
Mm.
Och när jag bad om ursäkt för det jag har gjort, och jag var ganska så här konkret att jag, det här har jag sagt om dig och det här har jag gjort och det här har jag tänkt. Och då han började ju gråta direkt, för han var ju så beredd på att han skulle bli utskälld.
Mm.
Och när jag hade fått säga det där så upptäckte jag att nu var jag inte rädd för honom längre. Nu var det ju en människa som satt där.
Mm.
Och då kände jag en otrolig kärlek. Och att hur jag fick liksom gå igenom min skam över hur jag betett mig. Och blotta den för honom. Och förstod jag också hur hans hårda sätt emot mig har ju varit en konsekvens av att han har sett mitt dömande. Han har ju sett hur jag tittat på honom. Och så har han försökt hålla mig ifrån sig genom att döma tillbaka på något sätt.
Mm.
Och han har känt sig otillräcklig, och då har han blivit hård och bestämd istället. Mm.
Jag håller helt med dig. Alltså jag känner verkligen det är så stort.
Mm.
Komma till den.
Mm.
Men det går ju inte att tvinga fram det eller liksom.
Nej, absolut inte.
Men när man känner det där att det bara vänder.
Mm.
Att man bygger upp de här demonerna som blir ens egen fängelse på något sätt.
Mm. Alltså det är ju steg i behandlingen, men du kan ju inte. De kommer ju när de kommer.
Mm. Men någonting som jag upplever också är väldigt viktigt i det här med, och som vi pratar mycket om, är ju det här med hemligheter.
Mm.
Varför är det viktigt då?
Sluta vara hemlig.
Ja.
Mm. Det är svårt.
Ja.
Mm. Mm. Jag kan känna det med min fru, att jag provar försiktigt och blotta lite grann.
Mm.
Och det är jätte... Ja, det är så här pirrigt och spännande och läskigt.
Mm.
Och varje gång hon möter mig så blir det jättehärligt.
Mm.
Och ibland så bara slinker ur mig någonting. Jag bara låter det komma. Jag hinner inte tänka, eller jag tillåter mig inte att tänka efter, för då kommer jag modellera om det eller...
Mm.
Ja. Inte vara helt ärlig.
Men vad är det i det där liksom?
Hemligheten.
Det är magiskt att avstå från hemligheter. Att blotta
sig.
Ja,
men det är ju liksom att eftersom... Har inte jag fått utvecklas i som jag ska, och jag har blivit illagjord så att jag faktiskt är skadad, då blir jag så upptagen av mig själv. Skydda mig själv och upptäcka mig själv, och jag får liksom en egen längtan. Jag längtar efter mig själv. Vem är jag? Jag blir liksom narcissistisk i någon form.
Mm.
Helt självupptagen. Och då måste jag också vara hemlig så att jag liksom, ingen ska få full insyn. För det är det enda jag har liksom. Och det är verkligen ett sjukdomstillstånd. Det går heller inte att bryta upp en människa. Det, jag öppnar mig när det är dags.
Ja, så är det ju.
Mm. För det har ju säkert våra föräldrar gjort. Försökt att bryta upp med oss. Säg nu hur det är. Lita på mig. Säg hur det är så löser jag det här. Och så blir man besviken. Eller sviken. Tänkte du på något specifikt?
Nej, jag tänker bara hur jag ser det i min egen utveckling och i grupper som jag är i och i samhället kanske också att och just hur jag kan själv sitta och tänka på liksom det har varit en ganska bra grej för mig att tänka att när jag ska dela vad jag inte vill berätta om och så försöka berätta om det att det är liksom det som är förlösande säga det där fula. Jag ska berätta, men jag ska inte berätta den där grejen bara. Och så blir man fast i sitt eget fängelse på något sätt.
Ja, det är också en aspekt i det att vi måste ju vara trygga, annars är vi inte trygga så är det ju det vi jagar. Och ju friare vi blir ju läskigare blir det ju också. Och så tar vi någonting som för att trygga oss liksom. Göra oss lite mer orörliga. Och hemligheter eller lögner, det är ju perfekt.
Ja, det blir väldigt statiska. Lite läskigt att sitta med dig, för nu det är ju alltid du som håller. Även om du är ganska bra på att släppa. Så det är ändå du som leder intervjuer eller leder grupper eller... Så nu sitter jag här och tänker att du förväntar dig någonting av mig.
Ja, jag är helt utlämnad.
Och vad är det för fråga jag ska... Vad är det du inte vill prata om, Thomas?
Ja, vad är det jag inte vill prata om?
Vad är det vi behöver prata om?
Jag vet faktiskt inte. Det är inget så här som jag tänker spontant.
Nej.
Jag är liksom inställd så där att jag försöker vara tillgänglig.
Ja. Tänk också på, jag har skrivit upp några saker som jag dels om dig men dels om också det vi gör liksom. Och vi pratar ju mycket om nuet som jag gjorde nu att jag känner någonting och tänker någonting i vårt möte och så tar jag upp det. Att det driver processen framåt.
Att det enda vi kan påverka det är det som sker nu. Och då måste jag också ta det som sker nu. Och inte vara hemlig och ta det imorgon.
Och jag upplever att det är det mycket som vi gör när vi sitter i grupper. Att vi pratar om nuet hela tiden på något sätt. Även om vi pratar om det som har hänt förr så pratar vi om det nu.
Ja, det är då jag tar ansvar. Det är då jag lär mig hantera nu. För att det vi gör i sjukdomen det är att historiskt sett försöka göra om framtiden hela tiden. Och så är vi aldrig i nu. Men kan jag ta hand om nu, då skapar jag en trygghet i att vara. Och då är jag inte så beroende av att sitta fast i åsikter eller tankar eller förhållningssätt eller personligheter.
Det är väldigt lätt att sitta och gå i terapi eller något annat och skapa den här distansen i alla fall. Som vi inte vill ha i terapi.
Ja,
vi men vi inte pratar om nuet utan vi kan prata om hur det har varit. Eller,
eller hur det ska bli. Eller?
Ja, för det upplever jag att jag kan säga berätta vad som helst och så känner jag ingenting när jag säger det. Och när jag sitter i grupper här och så blir det, kan jag känns jättemycket och puls och läskigt. Och, för att det är på riktigt det jag säger. Och ju mer nära det är, ju läskigare blir det.
Och hur lätt det är att tappa bort det. Att inte vara i nuet, att inte säga precis nu vad jag behöver göra.
Men jag är lite nyfiken på varför du egentligen startade kliniken.
Ja, det var ju... Alltså, i grunden så var det ju så här. Ända sedan jag var 13, 14, 15 så har min mamma och andra sagt att du måste bli terapeut, för du är så otroligt. Du känner människor direkt och du förstår så mycket. Mamma har alltid frågat mig om saker. Vad menar de? Vad är det där? Vad är det som händer där? Hur har de det i sin relation?
Din mamma är terapeut, eller hur?
Ja, min mamma är terapeut. Och jag har alltid känt att det sista jag vill, det är att bli terapeut. Absolut det sista jag vill. Så jag blev musiker, som jag kämpade jättemycket för att det vill jag. Men insåg också väldigt tidigt att jag har inte riktigt det som krävs. Jag har inte riktigt den talangen. Och inte egentligen det intresset heller. Så att jag tvingade mig verkligen att bli det och jobbade som musiker i 10 år. Tills jag skolade om mig och blev först personlig tränare och sen coach. Och sen började jag min behandling och insåg ju direkt att ja, men det är det här jag ska jobba med. Då fick jag liksom sista pusselbiten. Men hade fortfarande ett motstånd att jag inte vill det. Men så tänkte jag att jag började praktisera på en klinik och ja, liksom mera praktiskt och handfast. Som liknade mitt coachningarbete som jag hade. Men sen så såg jag dysfunktionen i den och hur sjuka de var som drev det stället. Och då var det som att nej, men nu måste ju liksom starta ett. Jag måste ju starta något som är för tillfrisknad. Som handlar om precis kärnan. Och jag måste ta det ansvaret eftersom ingen annan gör det. Och den drivkraften blev jättestark. Och i efterhand så kan jag ju se att det var ju... Jag fattade inte hur jag vågade och hur jag kunde. Alltså jag hade ju inte riktigt kompetensen. Jag bara gjorde det. Så jag kan lära mig på vägen. Som jag alltid har gjort. Jag kastar mig in i något och sen måste jag lösa det.
Är det någon slags mod eller låter det modigt?
Ja, eller övermod eller högmod. Eller. Lite tokigt är det ju.
Nej, men jag tänker på en sån liten pojke som du beskrev med dålig självkänsla. Och sen så gör man kanske saker som kräver övermod.
Ja.
Hur går de delarna ihop?
Ja, hur då? Hur tänker du?
Nej, men jag ser ju ofta att det är så. Att dålig självkänsla och hybris verkar vara bäst i sig.
Ja, alltså när jag var liten så var jag också så här, jag var ju vild och alltid illa med. Men alltså idag kan jag både känna och se hur det var någon slags, om ni inte ser mig nu och jag dör, ja men då får det väl vara så då. Se mig liksom, reagera. Hallå?
Får jag fråga en sista fråga? Jag vet att du... Är du lycklig idag?
Ja, alltså ofta är jag faktiskt väldigt lycklig. Väldigt ofta. Alltså flera gånger varje dag. Men den är inte så där. Lycklig är ju liksom ett tillstånd som jag stannar upp i. Liksom får stanna och bara liksom vara i. Sen vill jag ju gå vidare. Så att lyckan som jag är idag, den är relativt nykter.
Att det är inget rus, menar du?
Ja, precis.
Stilla.
Ja, stilla och lugnt. Och det är jag verkligen. Och det känner jag. Jag har flera gånger varje dag stannat upp och uppfattar det.
Mm. Jag blir glad.
Blir du nöjd nu?
Ja, jag blir nöjd.
Det måste vara ett lyckligt slut.
Mm. Ja, tack.
Vad skulle hända om nej, det är jättedåligt med mig och jag är på väg att ge upp? Det är nog ingen idé.
Ja, min första reaktion skulle vara att jag blev väldigt rädd att jag skulle få ta på mig ett ansvar. Sen skulle jag nog lita på att du har det i dig ändå. Att det får vara så kanske en stund. Man får vara ledsen och deppig också.
Tack för ett fint samtal.
Ja, tack själv, Thomas. Tack för det.
Tack för det. Góða tunglum loft og leiður, ljúft við skía silfur skaut. Eins og viljinn alvalds byggur, eftir þinni vissu braut.
Eftir þinn er þessu braut.